Hej och välkommen till Skolsverige som finns på iTunes, Acast och skolsverige.com. Den här veckans avsnitt handlar bland annat om vikarier och vad som händer när lärare blir sjuka. Den handlar om lite annat också. Mycket lyssning.
Mycket lyssning, det kan vi ju göra.
Åh herregud, mycket lyssning. Mycket nöje. God lyssning, eller ja. Det här är Skolsverige.
Åh, min gode gud och skapare, det är lite sådär att jag är inne på andra veckan av influensa. Det är faktiskt inte roligt.
Är du fortfarande hemma? Du är fortfarande sjuk?
Jag är inte hemma för att det här är ju nationella prov som ska levereras innan jul. Och därför så har jag varit på jobbet i 2 dagar. Yr i huvudet och allmänt snorig. Men det går bättre. Jag ser ljusglimten ur tunneln i alla fall. Men jag kanske håller på att bli frisk. Jag kanske kan dricka ett glas vin ikväll. Det skulle vara trevligt.
Så jobbar du. Själv sitter jag på andra änden av den ekvationen. 2 veckor in i en situation där vi har massa kollegor som är borta av olika orsaker. Och där varje dag är en ny lösning liksom, på något sätt.
Ja,
idag har det varit första gången på hur länge som helst som vi bara varit, som vi varit hela 5 av 7 kollegor.
Men vad underbart. Och det är ju därför som denna veckans tema är just vikarier och sjukdom. Eller hur?
Sjuka vikarier? Nej, det är det.
Nej, förhoppningsvis friska vikarier men sjuka lärare.
Ja, sjuka vikariehistorier, är det en grej?
Ja, det kanske är
det. Det är sånt som man inte bättre i podcast, men som vi allihopa har historier av. Både som vikarier och som den som jobbar med vikarier.
Exakt. Nej, vi ska i alla fall ha det. Vi ska ha tema det och sen så ska vi ha lite spaningar och så kör vi en elevkrönika på slutet. Du, innan vi drar igång och spanar Jakob, så måste vi ju ändå tacka de som röstade i våran omröstning, skulle jag på att säga. Den var ju inte våran, men vi var ändå med.
Den var uppenbarligen inte våran, det var så långt ifrån våran som möjligt.
Ja.
Svenska podcastpriset, ja, tack alla ni som röstade, 350 någonting röster. Det är helt episkt.
Ja, men vi...
Chanser jag typ 350, det känns som att det var.
Ja, men det var ändå 350 eller röster. Det var en massa röster. Och sen var det ju de som röstade oss till final. För det final gick vi ju faktiskt till. Och sen så blev det 350 röster någonting. Så vi kom på någon plats som vi faktiskt har glömt. Men tack så hemskt mycket och var glada vi blev för det. Eller hur?
Japp. Tack för det. Himla kul. Bra jobbat. Och så vidare.
Mm. Och nu du Jakob, vad har du för spaning?
Jo, spaningar. Precis innan vi började spela in det så la jag en beställning på något som jag inte trodde jag skulle beställa en på ett tag. Nämligen sån här VR-glasögon. Har du sett dem?
Ja, jag har sett dem.
Man kopplar roligt in mobilen och så liksom... så. Jag får låna en. Och så har vi testat dem under veckan. Och det är bara så här, det är helt legendariskt hur effektiva de här är. Som liksom... verktyg för att förmedla en upplevelse eller förmedla en verklighet som är annars svåråtkomlig.
Jaha.
Så vi fick tummen ur och brände våra VFU-pengar på nya hörlurar. Ja. Och VR-glasögon till folket.
Hur många har ni så köpt då?
17 stycken.
Men gud, så coolt. Och vad tänker ni att ni ska se?
Vad vi tänker kan vara väldigt olika. Men jag föreställer mig att man kan använda det som ett sätt, som en, liksom, en ingång in i ett undervisningsområde. Tänkte jag man undervisar om antikens Rom, vad vet jag, om man nu gör det. Så kan man liksom få börja med att uppleva hur den miljön skulle kunna vara. Eller tänkte jag man har liksom en biologilektion om öken. Så, då skulle man kunna liksom få se en öken och vara en öken i stund först. Och sen prata om upplevelser och syn, vad man har sett och vad man har liksom observerat. Och utifrån det förankret, ja, riktig undervisning efter det då.
Cool.
Så tänker jag.
Ja, jag tror att jag vill också ha såna.
Japp. Yep. De kostar 300 spänn.
Nej.
Den här kostar 300 spänn. Det är en plastgrej som man stoppar i mobilen. Det kostar ingenting alls överhuvudtaget.
Men behöver det vara eleverna som mobilar då?
Ja, då börjar man med.
Men funkar det med både alla mobiler?
Alla mobiler som finns. Vissa skärmstorlekar finns det. Men jag har en stor mobil, den funkar. Eleverna har mindre mobiler, de fungerar helt okej också.
Gud, så bra. då tycker jag att vi köper mer VR-glasögon till folket. Alla modeller är bra.
Japp. Så är det.
Jag har tänkt på en sak som jag kom på innan jag somnade igår kväll. Ja, om man är en sån där människa som faktiskt tycker att jag låt mig vara som jag är. Ingen behöver bestämma över mig. För jag tänker göra som jag vill. Mm. Och jag tänker inte göra som läroplanen säger, utan jag gör lite som jag själv vill. Och jag tycker liksom så. Om man är en sån lärare. Mm. Mm. Det finns ju ändå några sådana som tycker, vadå, det är läroplanen som skiter. Skitlar jag, jag gör som jag vill.
Ja, ja.
Då kan man, när man, i och med att man säger det, så kan man aldrig någonsin yppa meningen, det är politikernas fel.
Kan man aldrig någonsin yppa den meningen?
Nej, för att det blir en felsägning. Eftersom om det går åt helvete, om man inte gör som man ska göra, mm, som politikerna har bestämt, då kan man ju inte skylla politikerna för att man inte själv har gjort som politikerna faktiskt har bestämt.
Ja, du menar för att man ignorerade det från början, så... Ja, det är rimligt. Alltså, om man ignorerade politikerna säger det, så kan man inte heller klaga på att politikerna har för mycket makt.
Nej.
Eller så, då är det någon annan som har gjort felet.
Ja.
I du själv.
Ja, alltså du, om du ska kunna säga att det är politikernas fel, får du ju faktiskt först börja med att göra som politikerna säger, för annars kan du inte säga att det är politikernas fel.
Hur många lärare tror du det som går i den fällan varje dag?
Jag tror att vi är några stycken.
Vi?
Nej, ja, jag sa vi. Det var en freudiansk felsägning. Men
de där askassa lärarna som är sådana som jag.
Ja. Nej, jag sa inte att de var askassa. Jag sa bara att man inte kan säga det ihop.
Nej, det är sant. Det får en diskussion.
Det finns ju liksom, men ibland så pratar vi om en liten romantiserad bild av civil odlydnad bland lärare och sådär. Och jag kan liksom ibland, när jag blir trött på liksom läroplanen, alltså när jag tycker den är kass, så tänker jag sådär att, men vad fan, vi gör så här istället. Alltså du vet, man har en sån känsla, man blir frustrerad.
Gör en bättre lösning.
Men problemet blir ju då att då blir ju det ju inte så som de har bestämt, vilket gör att man inte kan ändra det heller, för man vet ju fan inte hur det var.
Nej, precis. Och det är någonstans ett stort problem att komma åt. Alltså när det kommer till det där. För att gå tillbaka till PISA-diskussioner och likvärdighet och allt det där. Det är ju väldigt svårt att komma åt likvärdigheten i ett system där alla får göra som de vill.
Det kan, så kan man ju inte riktigt ha det. Och man kan inte heller ha det så som att man måste ju ändå göra som man har demokratiskt bestämt. Annars så blir det väldigt tokigt.
Men det beror lite på vad demokratin bestämmer. Alltså så här, om man går tillbaka till den känslan av liksom Jan Björklund. Och liksom, du vet, han bara, vi ska ha mer kateder för det är lösning på PISA. Då tänker jag att det är, om det är det som folkdemokratiska röstar på, för de tycker att han har rätt i det, så är det fortfarande så att jag tänker anpassa min undervisning efter vad det är.
Nej,
för jag tycker
men
inte
det
att
har han ju annars är det inte bestämt. Han har ju bara tyckt det. Det har han ju inte bestämt utifrån någon form.
Nej, men han fick ju ett mandat i 8 år på grund av...
Jo, liksom, men han har ju fortfarande inte gjort någon reform där du måste stå framme vid katedern och visa. Men hade han fått ett mandat och röstat igenom det, då hade du behövt stå där framme.
Frågar honom, så har han inte gjort något annat än att släppa sådana mandat.
Nej, men han har ju inte skapat sådana reformer där du tvingas att stå där framme. Det har han faktiskt inte.
Nej, men frågar honom så säger han ju det.
Ja.
Skitsamma.
Men du...
Det är, jag förstår poängen.
Ja. Och jag tror att jag förstod Jan Björklund för första gången häromdagen när han var i opinion. Det var lite...
Nej, är det sant?
Ja.
Hur han då?
Nej, men han sa just det här, han sa lärarledd undervisning. Han har ju gått ifrån att säga katederundervisning till lärarledd undervisning. I den idén, om man byter ordet katederundervisning mot lärarledd undervisning, som kan betyda egentligen där läraren leder eleverna i undervisningen, då håller jag ju med honom utifrån att jag tycker ju inte om såna där, hej, nu har vi ett projekt, forska om rymden, vi ses om 4 veckor. Då ska du ha 5 A4 och... du ska redovisa det här och det här och det här. Det tycker inte jag är en undervisning. Det tycker jag är trams.
Men det tycker du utifrån hur du vill ha din undervisning?
Nej, jag tycker det utifrån att man kan inte säga till ett gäng 32 stycken forska om detta och sen gå.
Självklart inte.
Nej. Och du kan, hur väl du än har formulerat uppgiften, så kan du inte ge dem så fria tyglar, för att det kommer inte att funka, för att det klarar inte ens vuxna människor av.
Så. Tillbaka till det. Jag vill inte försvara det exemplet du ska, för att jag tycker det är ganska så extremt. Men liksom samtidigt, det är så här, Ja, jag vet inte. Det är någonting som skaver i hela det där sättet att tänka också. I det att liksom... Det är så här, ja, men du tycker att det är trams. Du vill ha det på det sättet. Men det är din professionella åsikt som står...
Nej, det var inte så särskilt andra professionell. Det var bara...
Ja, jo, men det kan vi säga. Så här, hur når man, får man elever att nå ett mål? Liksom så. I den här skolan där jag får på pappret är målstyrd fortfarande. Men samtidigt kan man också tänka att det finns ju andra som har professionella åsikter som är att säga, i de här sammanhangen och de här förutsättningarna så ser jag det här som en poäng. Eller det här är en del av ett moment. Liksom så, där,
jo, för att konstant släppa och bara skriva, det får vara mer motiverat. Det får vara väldigt tydligt motiverat i så fall, tycker jag. För jag tycker inte ens att det finns fog för det, jag vet inte. Men det är en annan sak. Vi behöver inte köpa
det är intressant det. Överhuvudtaget. Det ska jag absolut inte göra, men det är intressant att fundera på.
Mm.
Jag håller med naturligtvis att lärare behöver leda undervisning. Men det känns ju lite som att sparka in en öppen dörr. Gör inte det?
Jo, men man kan hoppas det. Men jag hoppas verkligen att det är så. Att det inte är så att man delar ut uppgifter och så säger man att jag sitter här framme om du behöver hjälp. För att en av de svåra grejerna som man lägger in i gymnasiearbetet år 3, det är att be om hjälp och att kunna leda sin egen process. Det ligger ju i gymnasiearbetet och det är det sista man ska göra innan man tar studenten. Då ska man kunna leda sin egen process. Därför kan du inte kräva att en 12-åring ska leda sin egen process, för att det är en alldeles för svår nivå.
Det beror på, men det är tillbaka till liksom det som förut, vi kommer aldrig komma något med när du avsnittet känner direkt. Det är tillbaka till det när diskussionen vände om resonemang för ett tag sedan. Det resonemang finns i mellanstadiet, i högstadiet och i gymnasiet som krav. Det är inte för att så här, vad bra du lär dig i mellanstadiet, så behöver du inte lära dig mer om det sen. Det handlar ju om att man ställer krav utifrån olika åldrar och så. Ett annat exempel på att leda sin egen process, det kan ju vara liksom att så här, att man lär sig ett ansvar för sina egna läxor, för exempel.
Ja, om det är så. För det tycker jag ju en sak. Att du lär dig ta ansvar för dina egna läxor. Det är en sak. Men vad jag inte tycker är att leda sin egen process. När du får ett område som du ska utföra vissa uppgifter kring. Jag har ju sett sådana här exempel. Det finns sådana här exempel där man liksom delar ut en uppgift som man har skrivit. Ta reda på det här och det här och det här. Och så skriver du en uppsats om det sen. Det ska ta 3 veckor. Vi ses om 3 veckor. Och sen då så ska eleven då ta reda på de här och inte ha hållpunkter i det här. Och inte ha uppsamlingshit där läraren faktiskt kollar upp, har vi med oss alla? Utan det är liksom den avgörande och sista, det är när man lämnar in efter 3 veckor. Och då kommer hälften av dem har virat bort på vägen. Och en tredjedel kommer inte klara av uppgiften. Och den sista, alltså det blir, du måste... Tänka igenom, ska du ha en sån processinriktad undervisning så måste du leda den väldigt, väldigt hårt, skulle jag vilja påstå.
Absolut, absolut. Det köper jag rakt av. Och det där handlar ju om att liksom, men så här, min motfråga till det innan vi kan ta och släppa det är något så här, det du beskriver nu, är det en dålig uppgift eller är det en dålig design?
Det är en dålig design. Skulle jag säga.
Precis, för att den uppgiften kan ju göras bättre om man... Ja, inte släpper kontrollen liksom.
Nej, men alltså, du kan absolut forska och åka ut i rymden eller alltså, göra sådana saker om du har designat den så att den är möjlig att genomföra. Jag har faktiskt jobbat jättemycket med designundervisning nu den här ett halvår här nu under min att designa min undervisning så att det inte ska vara möjligt att misslyckas. Jag tänkte att det måste fan gå. Och med checklister och med på, alltså det går att undervisa och ge uppgifter som är möjliga att klara, alltså förstår du, att det ska vara möjligt att klara dem. Om man gör som jag säger, att man får faktiskt utan att för den sakens skull sänka kravnivån, utan uppgiftens målbild är densamma. Det är bara det att jag ger en annan form av instruktion och en andra former av hjälpverktyg och checkpunkter och ja.
Det där. Nej, men jag köper det. K Karin, vi sa ju det innan vi började spela in att det är lite tråkigt för att vi ses inte mycket längre. För att du är sjuk och jag är på jobbet. Och så har vi haft det nu i ett par veckors tid.
Ja, vi har ju det. Jag är ju sjuk helt enkelt. Jag har inte varit sjuk. Det är väldigt spännande att vara sjuk. För jag är väldigt sällan det. Och jag vet inte riktigt hur man... Det blev... Men jag har varit så sjuk att jag faktiskt har hamnat i det tillståndet att jag skiter i allt.
Oj, är det så? Du verkligen skiter i allt? Du bara, jag ska ta mig igenom de här dagarna. Det är det enda jag gör.
Ja, nej men alltså det... Alltså jag hade det här... Hade jag varit lite friskare, alltså så som så... Så hade jag blivit stressad, tror jag. Då hade jag inte stannat hemma.
Just det, när man är lite småsjuk och liksom, när man egentligen känner sig frisk men man stannar ett par dagar till för att liksom så.
Ja, det har ju aldrig hänt mig i för sig att jag gjort.
Nej, men det har inte hänt mig heller. Ja. Men jag förstår att man måste göra det. För exempel om man är magsjuk, man känner sig frisk igen, så måste man vänta två dygn på grund av så. Ja. Så det är också en teoretisk grej för mig, för att jag har typ, jag har jobbat idag, exakt, jag har varit lärare i 7 år på heltid. I februari så nämner jag mig 10 år på den här skolan. Jag har inte under de här 7 åren. Alltså under de här 7 åren så har ju inte jag samlat ihop. Jag har inte varit sjuk 7 dagar liksom.
Nej.
Det finns inte att jag har varit, utan det är mindre, absolut.
Jag var ju sjuk 7 dagar, nu var jag sjukskriven då. Så att jag var tvungen att be om sjukintyg eller fan det var. Ja, det blir bra.
Hur funkar det? Går man till någon läkare då?
Ja, men då var det ju så här att jag var tvungen att rätta nationella prov på måndag. Så då var jag på jobbet. Och sen så var jag på jobbet på tisdag förmiddag. Och sen däckade jag. Så att jag låg i sängen och rättade nationella prov. Och fick betalt för det på måndag. Och sen gick jag till jobbet på tisdagen och trodde att jag skulle klara det. Och sen fick jag gå hem igen. Och då fick jag nya dagar, så det spelade ingen roll.
Okay, så du behövde inte...
Gå till doktorn. Nej.
Nej, men annars hade. Gör man det för att få... Ja, ursäkta, det är inte teknikaliteter. Det där är vad det är. Har man frågor om det får man ringa facket innan.
Ja.
Det är inte vårt problem. Däremot är det med att vara sjuk som lärare.
Mm.
Det som du säger, man känner sig stressad över det. Man kan tänka mig. Man inser ju någonstans att det går ut över ens elever eller ens kollegor eller båda två.
Ja, det gör ju verkligen det. Nej, alltså jag kände ju, alltså nu när man har varit borta så länge så blir det ju till slut liksom att man börjar med att man ringer någon vikarie och så hoppas man att det ska ordna sig. Och så, alltså faktum är att det bygger ju väldigt mycket på att man har någonting planerat, så att man är i en fas där det funkar att ha vikarie.
Ja, verkligen, verkligen. Det, så är det ju. Alltså jag kan också tänka mig att det är lite olika om man är ämneslärare och har kurser eller om man är klasslärare, för att jag kommer ju alltid ha saker som inte går att genomföra för en vikarie, utan jag får ju alltid liksom kompromissa med det. Men kan man ha någonting så är det lite enklare. Så är det. Om man jobbar själv, jobbar man flera stycken tillsammans, så blir det ju någonstans de andras uppgifter att läsa. Och så skulle jag vara sjuk en dag, så är det inte ens jättemycket mitt jobb att planera för vikarien. Liksom, utan det löser mina kollegor i så fall.
Ja, men det är ju i och för sig en skön grej. För att jag menar, nu har det varit så att... Jag hade ju då planerat, för att jag skulle vara smart, för att jag skulle överleva till jullovet, att ha muntliga redovisningar de sista här nu, de sista 2 veckorna. Ja! Och då blir det ju så att jag ringde vikarie och bara, ja, det kan ju bara inte hon ha. Det finns ju inte. För att jag måste ju vara med och för det är ju en bedömningsprocess, det är ju en process som vi har liksom inlett, och det innebär ju att jag ska titta på vissa saker. Det finns ju inte på kartan att hon med största välvilja kan genomföra dem. Och eleverna vill ju inte göra dem med henne heller.
Nej, för det är en grej. Och så tänker jag att det är, jag blir distraherad av en grej som vi ska prata om sen. Nej, men jag tänker också att det är, men det som du säger, det är... Eller så här, men vadå, du kan inte, hon kan inte genomföra det. Det vill bara spela in det, så kan du lyssna på det efterhand. Alltså tekniskt är det inte omöjligt, eller?
Nej, fast du måste ju filma det. Om du vet, en redovisning med nu var det tal och bild, och de skulle genomföra en reklamkampanj och allt vad det var. Det var liksom sådär, det är klart att det går. Men det bara den instruktionen, kände jag, att skriva den var ju, tog evighetslång. Eller ett boksamtal till exempel. Den är väldigt svår att leda om du inte känner eleverna och vet de 3 inledande boksamtalen som det var sådana vi skulle ha och sådär. Men då blir det så att man skjuter upp dem, och så slut så tänker man såhär, jag pusslar ihop det sen, och så slut blir det ju bara ingenting, utan det blir ju väldigt mycket tid alltså där det liksom, man gör små uppgifter istället. Alltså frågan är ju hur väsentligt det blir.
Du menar undervisningen som de levererar? Ja, ja, nej, visst, det kan man verkligen fundera på. Och det är med rätt som man funderar på det. För att det är ingen alls alltså, situation för kvalitet, det är det inte.
Nej.
Om man inte tänker att man använder den tiden för att revidera och gå igenom saker man redan har gått igenom förut. Men de har man ju kanske inte sällan tid med i upplägg och så. I den här situationen, visste du att du skulle vara sjuk från början? Eller var det någonting som du... Jag upptäckte att jag är hemma en dag, hemma två dagar och sen så bara nej, jag får nog vara hemma längre liksom. För jag kan tänka mig sånt spelar nog in i hur man jobbar också.
Ja men precis, men jag trodde ju att jag är hemma på tisdagen då, så kanske det går över. Och så blir man tisdag kväll, nej jag får vara hemma på onsdagen med. Och sen på onsdagen så tänker jag levde ju på hoppet hela den veckan. Och så sa jag att, på onsdagen så sa jag redan, nej jag kommer inte på torsdag men på fredag kommer jag. Och sen så kom jag ju inte på fredagen heller. För jag kommer ju fortfarande inte ur sängen. Men då trodde jag ju, var jag ju helt säker på att jag skulle komma på tisdagen. Och så kommer jag ju inte då heller. Och så blir det liksom, det var ju cirkusen igång. Så att det blir ju, det är ju naturligtvis så att, det tror jag det är många som gör, och jag undrar ju egentligen det här när du säger att dina kollegor får följa, det måste ju vara jättejobbigt, men samtidigt så måste ju det vara så mycket bättre för eleverna.
Ja, för vad vi har att vi har som princip att man ska vara två på varje ämnesplanering liksom. Så att vi är ingen som är ensamt ansvarig för något ämne.
Nej,
faktiskt ingen som är ansvarig för något ämne, utan vi är två liksom som delar på allting. Och då funkar det ju så att man har ofta en planering kanske den här veckan eller kommande veckor eller så. Eller en grov planering för några veckor framöver. Det som man har gjort tillsammans. Och då får man liksom, den kollegan som är på plats som är medansvarig för det får ju ta lite större ansvar, så frigör vi andra den personen så. Och så funkar det ganska smärtfritt, för vi har haft det med Karin lite då. Alltså lite olika personer de kommande veckorna, de senaste veckorna. För vi har varit en kort, två kort, tre kort i 5 veckor nu. Och då har vi haft någon inne som har varit inne och gett till. Men den har inte haft egna lektioner. Det har inte varit samma person konstant. Det har varit olika, och de har inte haft så mycket egna lektioner. För vi vill ändå garantera kvaliteten i undervisningen under den tiden. Så då har vi slått ihop grupper, så vi kanske haft 35 elever. Så har vi varit två. Eller vi har haft liksom 40 elever, så har vi varit två. Och så har vi jobbat i... ja, ett par veckors tid. För att det är gott så här, men den personen är borta några dagar nu. Eller den personen är borta en vecka nu. Eller någon kanske kommer imorgon eller så. Och så vi får lösa liksom, vi får lägga tid efter vår sista. För vi har alltså också som förutsättning att alla våra elever slutar vid typ senast 2:30. Och sen så har vi liksom, då har vi en eller en och en halv timme varje dag när vi liksom har gemensam mötestid. Och då har vi valt att vika den till att, i alla fall delvis till att prata om så här, hur löser vi morgondagen, vad är planen de kommande dagarna?
Ja, men alltså, jag funderar ju på det ändå, att det måste ju ändå, för nu berättade ju du i början här att du är ju nästan aldrig sjuk. Och sen måste det ju finnas de som är ofta sjuka, vilket gör ju att det här måste ju tära på de som är kvar på jobbet ofta. Och få jobba en, två, tre man kort, det måste ju ändå tära på de som är kvar. Även om det höjer ju naturligtvis elevernas kvalitet, så... ur ett arbetsmiljöaspekt så kan det ju inte egentligen vara hållbart i längden.
Nej, det är det inte. Det är det inte alls. Och det är en grej som... jag tänker att det funkar om så länge det är någorlunda jämnt och någorlunda solidariskt att alla ställer upp och ger till. Men det räcker ju med att en eller två personer vägrar bidra för att det ska bli ganska dålig stämning. Liksom så. Kan jag tänka mig. Och därför tror jag att man behöver vara överens om det. Man behöver se fördelarna med det. Jag tror att det är en klassisk dilemma det du beskriver just nu, att liksom saker tär på lärare fast man gör det för att man vet att det är det som är bra för eleverna. Så tror jag det är rätt många sammanhang. Alltså. På gott och på ont så tror jag att det är en grej vi gör. Oj! Jag tror att det är en sån grej vi gör. Men jag tänker så här, så länge man har sett att kompensera det så är det ändå värt det. Har jag en dag när jag har ett gäng kollegor borta och så att vi får liksom ställa in planeringstider och liksom ens undervisningstid på något sätt skjuter i höjden, så är det uthärdligt ofta så länge som man kan få ut extra planeringstid kanske nästa dag eller dagen efter eller liksom senare eller så. Att liksom, är man i ishallen veckan efter så behöver inte alla pedagoger hänga med, utan då får man göra det på minsta genomförbara liksom personalskara, och så får man frigöra folk. Så då, nu har du en hel dag liksom när du sitter och tar igen saker eller förbereder saker och så. Och då... går det att genomföra på det sättet, tänker jag. Då blir det liksom värt det. Men det är jättelätt att man hamnar i en situation där man bara ger och ger och ger och aldrig får. Och det är antingen mot varandra som kollegor eller mot organisationen. Och det är inte bra.
Nej, för jag undrar ibland sådär om vi inte egentligen, eftersom vi håller på sådär och ofta är en man kort, för att jag menar, alltså det finns ju sådana där uträkningar att rent teoretiskt så är alla sjuka minst 4 dagar per år. Alltså det finns ju en sån som har räknat ut det, att är du inte sjuk 4 dagar per år så är du faktiskt på jobbet fast du borde varit hemma.
Det är ju statistiskt sett. Man kan ju inte säga det med säkerhet, men statistiskt sett
så är det så. Det är ju så här att, och är det ett återkommande mönster att man faktiskt är borta fler år, så är det faktiskt en dålig sak. Och då tänker ju att vi måste ju på något sätt komma åt det här problematiken i skolan, eftersom undervisningen är så styrd av den person som leder och genomför undervisningen, eftersom den är så personstyrd så måste vi på något sätt komma åt det för att det ska bli en bra arbetsmiljö, att man har, för jag vet att vi har pratat om det på våran skola, att vi borde ha liksom ett mycket mer genomgående system, att vi har en vikarie som finns, du vet, alltid, eller två eller tre som är på skolan varje dag och som är läxhjälp när det inte funkar på något annat sätt. Alltså du vet, titta på något system, för att det är ju ändå alltid så att det är folk sjuka att de då har sina, du vet, man kan köra källkritik de dagarna då, eller man kör sina där saker som man inte hinner, som de vikarierna har planerat.
Men vet du vad jag tror, ur ett organisationsperspektiv eller ur ett chefsperspektiv så tror jag att det är en jättebra grej man gör det. Jag tror absolut att det är så att även om, alltså jag tror det är jättevanligt att man i organisationen lägger in extra luft av just den orsaken. Men jag tror att som det blir ett uppfattat normalläge så får folk panik när någon person är borta. Och så börjar man till en vikarie i alla fall, fast att man har lagt in den resursen. För nu är inte resursen här, hur ska vi klara oss nu? Han brukar alltid jobba med de här, eller hon brukar jobba med de här. Och sen så liksom tänker man sig, när man har ett vad som egentligen borde vara ett normalläge så uppfattas det ändå som att man är en kort. Och då behöver man ändå till vikarier. Finns det en risk att man hamnar i? Så jag tror man behöver vara jättestrukturerad med hur man jobbar med den extra personen i så fall. Så att det inte känns dåligt om den personen inte är på plats. Eller så att det inte känns dåligt om den personen behöver vikariera för någon annan en dag. Eller så.
Nej, men
för egentligen kan man tänka att inte en person, utan att alla lärare borde ha utrymme i sin tjänst för att,
ja, men det är
för att vikariera för varandra. Liksom.
Ja, men det är snarare så att man behöver liksom vi har så slimmade organisationer att det inte är möjligt att gå in för varandra. Egentligen så borde ju jag undervisar ju i de alla klasser i svenska, så har jag en kollega som undervisar i alla klasser, i samma klasser i engelska. Och naturligtvis så när hon är sjuk så försöker jag naturligtvis ta hennes klasser. Inte för att jag går in några engelska stackars barn. Det gör jag ju naturligtvis inte. Utan jag kan gå in och köra svenska då istället. Och så kan hon göra samma sak för mig. Problemet är ju då att då skulle man ju behövt ha tänkt igenom det schemamässigt. Så att jag inte har... Alltså det skulle behöva vara en genomtänktare struktur. Och det är på så många plan att det borde liksom... Ja. Och vi har ju datasystem. Det skulle kunna gå att ni är ett team som jobbar för varandra här. För de här eleverna. Och att... att faktiskt jobba. Vi skulle behöva vara mycket duktigare i svensk skola att skapa sådana organisationer där det faktiskt är möjligt att täcka upp för varandra utan att man själv går sönder. Men då kan vi inte ha de här slimmade organisationerna.
Nej, och vi måste också, alltså, ja, precis, jag håller med på det. Vi måste inte ha slimmade organisationer, och vi måste fylla de tiderna med saker som gör att man känner att så här, nu kan jag lägga här åt sidan utan att man liksom förlorar på det. Så man har haft sig 10% av sin tid som är så, i normalfallet när alla är på plats, då jobbar man med att läsa ny forskning om sitt ämne. Eller du vet, med det schemalagda aktiviteter som är så här, om inte jag gör det på 3 veckor så är det tråkigt. Men det är ingen som förlorar någonting på det. i liksom på det sättet som att säga, nu har inte de haft någon musik på 100 år. Eller så.
Nej men precis. Och samtidigt så är det ju liksom det här, för nu är jag ju skitstressad, för nu går jag ut på jullov, kommer jag gå på jullov, och så kommer jag inte eleverna har på det sättet som jag vill få att redovisa sina romaner. Och det gör ju de skitla i det, eller det gör de inte alla, men många gör ju det. Men för att de tänker, åh vad skönt, då slapp vi det. Men jag blir ju jättestressad av den grejen, att för att då får jag ju liksom ett betygsunderlag mindre. Alltså det är så där, vad jobbigt det blir egentligen om jag ska tänka det och hårdra det. Och det hade varit så mycket skönare, samtidigt som vi vänjer oss ju lätt, precis som du säger, att om jag hade haft mer undervisningstimmar och luftigare i systemet, så hade jag ju vant mig vid det, och så hade jag blivit stressad i alla fall för att jag inte hinner med det jag har tänkt och så vidare. Så att det krävs ju att man kommunicerar, och att man måste vara pragmatisk på något sätt. Och men man måste hela tiden tänka igenom det där mycket mer, tror jag, i lektion. Alltså vi måste prata om det mycket, mycket mer än vad vi gör. För tror jag.
Jag håller med dig. Vi måste prata med mer. Vi måste ha planerat för det mycket mer. Mm. Lite utifrån samma sak som du nämnde förra veckan om så här, och att ha en rutin för döbetyg och sånt, så måste man ha en rutin för sjukfrånvaro liksom faktiskt. Och jag tror också att vi måste ha en organisation där alla förstår att det här är vårt gemensamma ansvar. Mm. Vi kan inte säga att nej, jag har min klass, eller nej, det här berör inte mig, eller nej, det här är ett annat arbetslag, eller ja, fast det där är på fritids eller så. Karin, den här veckans avsnitt börjar lida mot sitt slut.
Mm.
Vi är lite gärna på målarrakan just nu. Har du någonting mer du vill säga om det här?
Nej, mer än att jag tänker att jag ska bli frisk nu. Så vi ses på
du tänker att du ska bli frisk. Jag tänker att vi ska också ses och spela in våra riktiga avsnitt. Mm. Jag tänker att jag ska fortsätta vara på jobbet. Men jag hoppas att det snart lugnar ner sig.
Det hoppas jag med. Så ses vi.
Tack för det här veckans antal. Vi ses och hörs nästa vecka.
Det gör vi. Adios.
Hej, jag heter Maja. På min förra skola programmerade vi mycket. Inte för att lärarna kunde det så speciellt bra, utan för att de tyckte att det var viktigt. På min nya skola så programmerar vi ingenting alls, men jag hoppas vi kommer göra det. För programmeringen är vår framtid. Allt håller på att digitaliseras. För jag vill förstå hur saker och ting hänger ihop och inte bli styrd för att jag inte förstår. Alla borde programmera. Alla borde lära sig att programmera. Nu hänger det på om lärarna tycker det är bra eller om de kan det. Och då, om läraren kan det, då får de barnen programmera. Men om lärarna inte riktigt kan det och känner sig osäker, då får de inte göra det. Det tycker jag är orättvist. Så kom igen nu alla lärare. Låt alla elever lära sig att programmera.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam och